Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Kapitel 28.
Ja.
Då kallade Isak till sig Jakob. När då? Vänta nu här. Jag ska bara kolla. Förra kapitel 27 slutade. Rebecka sa till Isak, den där hetitis kunde ta livet av mig. Om Jakob också tar en hetitis flicka till hustru, en flicka från detta land, då vill jag inte leva längre. Så var det slutade sist då.
Ja, precis. Ja. Och det är också intressant. Förra kapitlet slutade med...
hetitis kunde som ta livet av en.
Ja.
Och kapitlet innan också.
Mm. Men nu kan man ju undra om inte Rebecka har en viss motiv bakom...
Ja, ja, hon ville skicka... Precis, hon sa ju berättade detta för att Isak skulle känna det är bäst att vi skickar iväg Jakob.
Ja.
Ja.
Och alltså, jag ser ju tydligt här, och det kommer vi se ännu tydligare senare... än ett visst mönster i familjen.
Ja.
och jag har tänkt på det här en del. Liksom alla har vi olika så att säga, familjekulturer som utvecklas.
Mm.
I hur vi agerar med våra syskon och föräldrar och barn.
Ja.
Och det är inte förrän vi försöker bilda familj med någon annan.
Mm.
När vi inser...
Wow. Darn. Ja. Ja.
Det här är ju det är en helt annan familjekultur.
Ja.
Och de fattar inte varför jag är så konstig och jag fattar inte varför de är så konstiga. Ja. Och vad jag menar här är att Rebecka, man kan säga så här, Abrahams familjekultur, det som Abraham och Sara hade, det verkar vara, det där snackar vi inte om.
Ja.
Vi går i vår egna problem och sorger.
Mm.
Abraham uttryckte sin förtvivlan om att de var barnlösa för Gud.
Mm.
Sara uttrycker sin bitterhet och förtvivlan över att de är barnlösa för Gud.
Mm.
Ingen snackar med varandra.
Mm.
De verkar inte riktigt ha mycket kommunikation sinsemellan.
Mm.
Och så är det i vissa familjer.
Mm. Det är inte så dåligt alltid. Det är ju, de går ju sida vid sida i, genom livet i öknen när de har lämnat sina länder. Vad kan man säga? Ska man prata? Hur ska man liksom, när de är på ett sånt enormt uppdrag där det nästan varit lite farsartat om de har suttit här nu varje kväll och lagat lite te och bara, vad tyckte du om den här dagen? Ja, det var ju som i de senaste 10 åren. Vi kämpar och kämpar och kämpar.
Ja, det tycker jag låter väldigt mysigt faktiskt.
Ja.
Och ha lite sådär. Vad håller vi på med tillsammans?
Ja, ja. Då, en gång om året.
Ja, kan max. Nu har vi haft vårt
hur det här
intensiva
låter,
årsmöte.
Men jag försöker förstå dem lite mer. Som liksom accepterar deras sätt att... liksom, vem de vänder sig till när det är någonting som är svårt. Det är ju Gud.
Ja, det där ja.
Mm.
Men det jag ser här med Rebeckas familj.
Mm.
Det är att det är mycket kommunikation.
Mm.
Men det är väldigt snett. Det är väldigt diagonalt. Det är olika. Och alltid att det finns dubbla agendor.
Man kryssar i vinden. Så här, liksom. Ding, ding, ding.
Ja, men att liksom Rebecka, hon spelar liksom tredimensionellt schack på något sätt.
Mm.
Hon spelar Isak för liksom att få honom att välja Jakob.
Mm.
Och välsigna Jakob. Och sen så spelar hon honom för att han ska skicka iväg Jakob.
Ja.
Inte av den anledningen som är den riktiga anledningen att hans...
Att hetitiskorna... Inte en till hetitiska.
Ja, det är ju
förevändningen.
Förevändningen, ja, tack. Ja. Det är förevändningen.
Ja.
Men egentligen så är det ju att hon har ju hört Esau.
Säga att han ska döda sin bror.
Ja, precis. Så vi har den biten och vi ser ju också hur hennes bror Laban, som snart kommer att vara gäst för Jakob, också en väldigt...
Värd för Jakob.
Ja, just det. Ja. Jakob kommer vara gäst hos Laban. Tack. Ja. Exakt. Att han är en väldigt knepig karaktär. Och det är intressant hur Jakob interagerar, för han har ju tagit efter sin mamma i det här. Att han kan ju inte säga riktigt till Esau vad han vill och sådär. Han måste ju liksom sälja förstfödslorätten för soppa och han måste liksom hela tiden lirka runt.
Det är väldigt, väldigt spännande. Jag applicerar den här modellen nu på en massa folk som jag känner och kollar lite så här, vad spännande, stämmer det in på den personen, den personen, den personen, den personen, vem är det med? Det är väldigt roligt. Jag har ett lustigt litet sekunddramer som utspelar sig i mitt huvud just nu i bakgrunden här.
Alltså, ja. Så, ja, det är intressant. För att jag känner igen det från min uppväxt, min familj var på något sätt, var inte liksom lömst sådär, men det var liksom, hade man problem med någon så snackade man med någon annan i familjen om det.
Ja.
Innan man snackade med personen eller liksom. Det var nästan lättare att ha förevändningar än att säga rakt på sak vad det handlar om. Och det fattade inte jag förrän så i vuxen ålder i en relation. Så säger liksom min dåvarande fru, varför håller du alltid på så här liksom? Varför kan du inte bara säga, varför går du liksom och väntar med saker som stör dig? Medan hon var ju mer om det här temperamentsfulla liksom, allt ute hela tiden, så fort någonting blir fel så bara ah. Och jag bara va? Vad är det här för, vad är va?
Ska jag reagera på alla? Ska jag reagera på alla de här känslorna?
Så det var ju liksom italiensk opera mer. Dramatik. Och för henne var det helt naturligt och för mig var det liksom bara, varför är du arg hela tiden? Arg, vadå arg? Allt är bra. Man måste få ur känslorna. Så det var ju väldigt...
Nu är det bra, nu när det är ute.
Ja.
Liksom. Det var bara det gång, som behövdes. Ja.
Så man ser de här olika...
Men vad kan ju också förändras? Nu får vi ju bara säga, de kanske inte gör det så jättemycket i den här boken som vi håller på att läsa nu, karaktärerna. Men i våra liv så kan vi ju också, man behöver ju inte, det är ju inte så att man är dömd att upprepa sina föräldrars spår, utan man kan ju faktiskt utvecklas i sina relationer.
Absolut, precis. Så jag tror att första steget till att få kontroll, men alla har vi neuroser. Det finns inte någonting, jag tror inte det finns någonting som är liksom neurosfritt.
Nej.
För jag menar, alla sätt har sina framsidor och baksidor. Men jag tycker liksom det första steget till att ha kontroll över sina neuroser och på något sätt sin egen utveckling är att ha insikt i det.
Ja.
Att kunna förstå hur man fungerar.
Know thyself.
Know thyself, den klassiska. Det var någon som kom på den.
Gnotti, Seuton, oraklet i Delphi.
Men religionspsykologi är någonting vi kanske får tillfälle att prata om i framtiden.
Det vore roligt om vi kände någon religionspsykolog. Ja. Det gör vi.
Ja.
Ja, det kommer.
Vi får se. Ja. Det är spännande. Ja.
Nu har jag helt tappat bort mig här. Men just det, då kallar
vi... börja kapitlet.
Ja, nu börjar kapitlet.
Ja.
Kära någon. 8 minuter tog det. Då kallade Isak då kallade Isak till sig Jakob. Han välsignade honom och sa till honom: du får inte ta en kananeiska till hustru. Bege dig istället till Padan Aram, till din morfar Betuels familj, och ta dig en hustru där, en av din morbror Labans döttrar. En kusin.
Ja, det var ju precis det som...
Det som var poängen där.
Det var det som han hade fått lära sig av sin far. Det var så han fick Rebecka. Hon var ju dotter till Betuel, som var son till Nahor. Om jag minns rätt. Ja. Så att hon var ju också en i klanen.
Ja.
Kusin. Så att det var ju det som liksom bara keep it in the family.
Mm.
Det är inte direkt incest, men det är inte genetiskt, så är de inte långt ifrån varandra.
Nej.
Man kan också tänka det här är ju likt Abraham, hur han gjorde med Isak.
Mm.
Men hur gjorde, men på vilket sätt skiljer det sig?
Berätta.
Nej, alltså Abraham håller ju kvar Isak hos sig.
Mm.
Han skickar inte iväg Isak.
Ja, så var det, just det. Han, ja, precis. Ja, han skickar iväg sin tjänare, ja.
Mm. Ja. Är det så att Isak inte har några tjänare?
Mm.
Jag tror inte det är problemet.
Nej.
Är det att han... Nej, alltså Rebecka och Isak skickar iväg Jakob.
Ja.
Eller hur? Och... eller nej?
Nej, hon har inte sagt det. Men det kanske är... Isak kanske vill uppfostra Jakob lite. Han vill att Jakob ska inte vara hänga hemma i tältet bara hela tiden. Utan han ska ut i vägen, världen lite.
Det är intressant.
Ja.
Det är väldigt intressant. För att han... Vi vet att han är ju... Han föredrar Esau-modellen till son.
Mm.
Han favoriserar ju Esau.
Mm.
Och här så har han kommunikation med Jakob som Jakob.
Mm.
Vilket han vi inte har sett egentligen. Vi har inte sett honom kommunicera med Jakob som Jakob.
Precis, precis.
Och här så säger han till honom...
Bege dig till Paddan Aram.
Ja. Han skickar iväg honom ut i världen.
Mm.
Och håller honom inte hemma hos sig som pappa Abraham gjorde med Isak.
Mm.
Så det är intressant. Och jag trodde först att Rebecka faktiskt säger till Isak att han ska skickas iväg.
Mm.
Men egentligen så skulle...
För hon har ju sagt till... det är hon som har sagt fly genast till min bror Laban. Så har hon sagt. Så vi vet ju att hon vill att han ska bort. Han ska dit.
Ja, hon har ju sagt vad hennes planer är till Jakob.
Mm.
Hur han ska göra.
Mm.
Men till Isak så säger hon bara
han får
lösa det här problemet.
Ja, ja.
Men Isak på något sätt fattar vinkeln.
Mm.
Och det är väl det som är ofta, kan man väl säga, en väldigt bra försäljare eller övertalare. Va? Mm. Det är att få den man försöker övertala idé. Att tro att de själva har valt att göra det.
Ja.
Det är intressant modell,
ja. Må Gud den väldige välsigna dig och göra dig fruktsam så att du förökar dig och blir till många folk. Och må han ge dig och dina ättlingar den välsignelse som han gav Abraham, så att det land där du nu bor som främling blir din egendom, det land som Gud gav åt Abraham.
Mm.
Då vill jag bara stoppa lite här. För innan, i alldeles i början, då kallade Isak till sig Jakob. Han välsignade honom och sa till honom. Så vad betyder detta? Varför säger man han välsignade honom innan han? För det här är väl också en slags välsignelse, må dina.
Absolut,
ja.
I allra högsta grad är det.
Så är det han gör i början då? Är det bara en, liksom, man bara säger han tog emot sin son med kärlek. Det kanske är det bara man menar.
Nej, eller jag tror att du menar den första raden här,
ja,
så står det att han välsignar honom. Ja. Alltså det här kan ju vara liksom, och här får vi veta vad som sades.
Ja.
Han kallade till honom för att välsigna honom och då sa han så här, tänker jag mig.
Ja.
Men det jag tänker också är att han har ju fått en välsignelse av Isak.
Mm.
Som Esau.
Ja, precis.
Han har ju tillförskansat sig den där välsignelsen. Och hans, vad ska man säga, den välsignelsen står ju.
Mm.
Men på något sätt så, att han får en välsignelse av sin far som Jakob.
Ja.
Jag menar, det är också intressant det här, nu snackar vi inte om det här.
Mm.
Man skulle kunna tänka sig att Isak och Jakob skulle väl ha någon sorts konfrontation kring det här. Någon sorts... Förra gången du var här så hade du lite Halloween på gång. Du har klätt ut dig här. Men det finns ingen referens till att de någonsin tog upp det här igen.
Det står bara att Isak eller Jakob välsignade honom och så. Så det visar att jag läste det i alla fall som att Isak var inte arg på Jakob för det han hade gjort.
Nej, och jag kan inte låta bli att fundera över om inte Isak är så väldigt på något sätt påverkad av sin hårda, på något sätt sin frånvarande far. För på många sätt så var Abraham känslomässigt frånvarande, och så gick det ju så långt att han höll på att offra sin son. Det kan ju inte vara lätt för Isak med en sån modell av far att veta hur han ska agera för sin son.
Och så olika, två helt olika söner.
Ja, och Isak är ju inte lik sin far på många sätt heller. Han är ju inte den här dynamiska profeten som ger sig in i konflikter. Han är mer den här som liksom, nu har vi konflikt, nu backar jag lite med de här brunnarna. Va? Man såg liksom hela tiden hur han tog ett steg tillbaka och sen väntade han lite, så tog han ett steg till tillbaka, väntade lite och sen så, nu har vi fixat den här konflikten. Nu har infektionen lagt sig, nu kan vi gå vidare. Så han är väldigt mycket den här tysta diplomaten än den här profeten. Som går i spetsen. Ja.
Behöver såna också.
Så han ger Jakob den här välsignelsen. Han säger, nu får du Abrahams välsignelse. Och du ska ta i besittning det land som Gud har gett åt Abraham. Där du nu bor som en främling. Så det här landet som Gud har gett till Abraham.
Kanan.
Precis. Men just det här att han bor där som en främling.
Ja, och att han inte ska ta en kananit till hustru.
Ja, precis. Jag tycker liksom det här att han är ju född i Kanan, Jakob. Han borde ju inte vara räknad som en främling nu.
Nej.
Liksom andra, tredje generationens invandrare. Men här kommer ju han att skickas iväg. Och,
hem, så att säga.
Ja, precis. Och den här termen främling, det finns liksom där du... Alltså någon som bor. Det finns någonting både... Man använder det ordet för konvertit. Vilket borde ju vara, liksom, om man är ger... Så borde man ju vara motsatsen till främling. Man borde vara någon som nu inte är främling.
Som har varit främling.
Som har varit främling, precis. Men det betyder både att bo... Det betyder liksom på något sätt att bo, att slå sig liksom att...
Inhabit.
Ja, att vara en ger. Men just att man är inte den...
Inflyttad,
där har man. Bra, precis. Han är inflyttad.
Ah.
Och nu så kommer Jakob att bli en ger i landet. På något sätt. Han kommer att genom sin flyktighet, sin... Ja, vad säger man? Att han nu aldrig egentligen kommer att kunna slå sig till ro. Och det kommer vi se genom hela livet. Att han är ironiskt nog för den som främst vill liksom, är hemmapojke och ha det lugnt. Så kommer han få väldigt få lugna stunder i sitt liv. Han kommer alltid på något sätt vara på väg från någonstans till någonstans.
Så skickade Isak iväg Jakob, och Jakob begav sig till Padan Aram, till Laban som var son till Aramén Betuel och bror till Rebecka, Jakobs och Esaus mor. Esau fick veta att Isak hade välsignat Jakob och skickat honom till Padan Aram för att ta sig en hustru där. Han hade välsignat honom och befallt, du får inte ta en kananeiska till hustru. Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Padan Aram. Då förstod Esau hur illa hans far Isak tyckte om de kananeiska kvinnorna. Han gick därför till Ismael och tog till hustru, utöver de hustrur han redan hade, Mahalat, dotter till Abrahams son Ismael och syster till Nevajot.
Mm.
Vem är Nevajot?
Det är det son till Ismael, antar jag.
Ja, det kanske är. Ja.
Ja, Ismaels dotter, Nevajots syster. Och här ser jag ju en väldigt intressant parallell.
Ja.
För att på något sätt så har ett viss dynamikskifte, va?
Mm.
Innan så fick vi ju veta att Isak älskade Esau.
Mm.
För att han var jägare.
Mm.
För att han hade viltet i munnen, bokstavligt talat.
Mm.
Och att, ja, Rebecka älskar Jakob. Men det var lite mer som en, liksom, ja, en eftertanke.
Ja.
Men, vad gör Jakob för att få sin pappas kärlek då?
Ja, han försöker ju laga en röd blodig soppa. Och sen använder fler. Ja.
Fast en vegetarisk, va? En vegetarisk blodig soppa.
Ja.
Så på något sätt han ser att det är någonting som är fel här.
Mm.
Och jag vill ju fixa den här relationen och laga till en fin rätt. Men...
Och nu förstår Esau på samma sätt. Nu förstår han genom vad Isak har sagt till Jakob. Du får inte ta en kananeiska till hustru. Så förstår Esau hur illa hans far tyckte om de kananeiska kvinnorna. För det kan gå att ta en annan fru. Men det är också, Esau är också lite annorlunda här eftersom han förstår grejer. Och han, du vet, förstår grejer, gud vad, hur låter jag egentligen? Men, att han sitter och, han betraktar någonting och sen så, aha, now I get it. Och så går han och försöker justera sitt eget beteende. Så han beter sig lite som Jakob.
Ja, men jag har väldigt svårt att förstå.
Mm.
Hur man kan ta, alltså, hur man kan gå så lång tid utan att fatta att ens föräldrar inte är helt förtjusta i ens partner.
Ja.
Ja. Eller två partner. Så på något sätt, goddag yxskaft.
Mm.
Det här var en jättesorg för dem. En bitterhet står det.
Men du måste...
För mamma och pappa. Och bara nu så bara... Aha, de skickar iväg Jakob så att inte han ska göra som jag. Är det ett problem alltså? Okej. Okay. Ja, men då fattar jag väl kanske hur jag ska göra. Och vad gör han?
Han går till sin kusin igen.
Ja, men han går inte till rätt kusin.
Nej.
Han går till den fel gren. Ja. Den gren som har... inte fått det arvet.
Ja.
Och på något sätt...
Ja, är det så man hör detta när man sitter där? Man bara, då!
Så jag hör det.
Ja.
Precis som Jakob fattar problemet men missar poängen när han lagar en blodig vegosoppa.
Mm.
Så fattar Esau här problemet, men han missar poängen.
Mm.
För att hade han verkligen liksom, aha!
Det är ju farsartat. Har man skrattat åt den här historien?
Ja, skratta eller gråta kan man
göra. Men ja.
Det finns någonting väldigt mänskligt i hur vi så ofta försöker att fixa våra mänskliga relationer.
Mm.
Och ofta så gör vi precis den saken som gör det bara värre.
Men vad är läxan? Det kanske inte finns en läxa per kapitel. Ja, kanske måste
vad får du ut för moralkaka? Om det finns.
Fråga vad det är de menar. Fråga istället. Inte bara så här. Då förstod han hur illa han tyckte om de kananeiska kvinnorna. Då kan man säga, jaha, är det så att pappa, du tycker illa om de kananeiska kvinnorna?
Ja, hur ska jag göra istället?
Ja.
Ja, om det är verkligen...
Eller vad gör vi nu? Eller någonting, så att man ser, ja, så att man ser det som ett sånt där gemensamt problem.
Ja, och precis. Och jag tror att hela tiden, både Isaks sätt att inte prata om saker och ting, och Rebeckas sätt att prata om allting förutom det som faktiskt är saken, är destruktiva. De leder
irrvägar.
De leder irrvägar och de skapar problem för nästa generation som lär sig kommunicera på det sättet och skapar problem för nästa generation. För vi kommer ju se hur mycket trauma som de här familjemedlemmarna begår på varandra också i nästa generation.
Vi kanske får göra ett sånt här recap-kapitel också. En bonusavsnitt som är lite så här, vad var det som hände egentligen? Om vi ser den första 30.
Ja, kanske i slutet av första Moseboken. Då har vi hela familjen framför oss. Och steg för steg
kan gå igenom. Mycket bra, så gör vi.
Ja, det är en spännande idé.
Med publik kanske.
Okej, okay, kan fixa
publiken. Jag tänker stort.
Du tänker stort, ja. Kanske hyra Ullevi.
Jag tänker jättestort.
Om det är ledigt så. Filoprax.
Filoprax
spelar in. Not the big tent.
Ja. Precis. Första Moseboken recap.
Ja. Det kommer bli en stor säljare.
Ja, det tror jag det. Vi läser vidare och lämnar detta ämne.
Absolut. Nu ber vi oss till Padanaram, tycker jag.
Ja. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sen la han sig att sova där.
Ja, här hände väldigt mycket.
Ja.
Väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och precis som för några kapitel sen så nämnde jag det här med de här veckoavsnitten i det judiska sättet att läsa på shabbat, på lördagar, när man läser i synagogan ur den heliga skriften, så finns det de här uppdelningarna som inte riktigt går efter kapitlerna. Och här har vi en till sån uppdelning där nästa parasha, nästa veckoavsnitt tar vid, och det är Vayetze, som börjar med Vayetze Jakob mi Beersheba, och Jakob begav sig ut. Och det är faktiskt samma term som används när israeliterna beger sig ut ur Egypten. En exodus.
Utvandring.
Ett uttåg på något sätt, precis. Så det är inte bara, alltså det betyder att bege sig ut. Det är inte
bara han åkte liksom, som han,
nej,
han reste eller åkte.
Han gick eller något sånt.
Ja.
Utan han verkligen, det finns någonting ödesdigert i det här. Att lämna, att ge sig ut. Ge sig ifrån. Och han kommer aldrig vara densamma. Han kommer aldrig på något sätt. Och det är väl så när man lämnar sitt barndomshem. Någon gång måste vara sista gången. Och på något sätt när man där har lämnat sitt barndomshem då...
Om man kommer tillbaka så är det inte samma ändå. Och delvis för att man har andra ögon liksom. Man är mycket större också.
Man har andra ögon, man är en annan person. Man har med sig andra som ska bo där och man ska ha sitt barndomshem. Eller man skapar ett nytt hem. Men det är på något sätt vår lilla Edens lustgård. Den här på något sätt idyllen där vi kom till, där vi liksom först blev medvetna om världen omkring oss. Och sen kan vi aldrig riktigt återvända dit.
Jacques Lacan skulle applådera åt detta. Han bara, det är precis vad jag menar, skulle Jacques Lacan sagt. Det förlorade paradiset som vi upptäcker bara när vi så vi upptäcker att det är förlorat i samma sekund som vi upptäcker att det har funnits överhuvudtaget.
Ja.
Hela bilden...
identifiera den som existerande är att existera, att identifiera den i förflutna.
Ja, precis. Att den vet att den är borta. Ouppnåelig.
Precis. Så här lämnar han. Och jag tänker verkligen, om man igen... jag tror att det var ofta väldigt hjälpsamt att tänka, hur ska jag filma det här?
Ja.
Och jag skulle ha den här karaktären Jakob. Han beger sig ut.
Mm.
Och när han beger sig så händer någonting väldigt intressant psykologiskt, tror jag.
Mm.
Att han beger sig ut i vildmarken.
Mm.
Som han har sett sin bror göra.
Ja.
Gång på gång på gång.
Ja, jag ser honom med sin stav och den här lilla knutna säcken längst ut.
Ja, filten som är liksom, ja, knuten till en säck för, ja, att ha med sina tillhörigheter.
Ja. Och bara ut, bara rakt fram liksom.
Ja, och på något sätt så finns det en otrolig ironi i att han har hamnat i den situationen där han måste packa ihop och ge sig ut i vildmarken.
Mm.
Precis som hans bror har gjort. Varför? För att han har tagit på sig sin brors identitet.
Mm.
För att få den här välsignelsen. För att hamna i det här trubblet. Mm. Så var försiktig med vad du ger dig in på. För du kanske kommer att definieras av det. Så han gjorde det för en gång. Mm. Och nu är han...
Det är igen det här, be careful what you wish for. Because it might come true.
Ja. Så nu är han ute i vildmarken. Och nu får han verkligen försöka överleva så gott han kan.
Mm.
Fast han inte är, liksom, har de kompetenser som hans bror har. Mm.
Man kan se redan nu att han, det är klart att han kommer att drömma konstiga drömmar på natten. Det skulle vem som helst göra i den här sitsen. Men det här är lite lustigt. Han kom fram till en plats där han stannade för natten sen solen hade gått ner.
Det finns mer att packa upp här.
Jaha, ja.
Ja, jo.
Finns det mer?
Jo, men tänk att han beger sig ut därifrån.
Mm.
Han beger sig med... alltså, vad tänker han när han lämnar sitt hem? När han är ute i vildmarken, när allt är obekant och han vet inte... Han vet ungefär vilken väg han ska ta och så, men...
Mm. Han vet sin riktning.
Han vet sin riktning.
Ja.
Men det är skillnad på att vara en smidig jägare som Esau och en gröngölings vandrare som Jakob. Och jag tänker också, möjligtvis, att han känner sig... Han undrar om Esau verkligen låter honom smita undan.
Mm.
Skulle inte jägaren fortsätta jaga?
Mm.
Och kanske tittar han sig om hela tiden och undrar om han är bytet.
Mm.
Och kommer Esau.
Mm. Hur gick det till? Hur fort har det gått det här? Liksom.
Vi vet inte.
Ja, vi vet inte.
Men när han kommer fram till den här platsen, de här orden, Vaif Gabama kom.
Mm.
Han kom in i, alltså det här ordvalet, Vaif Ga, är en väldigt, väldigt ovanligt ordval. Att han närmar sig, att han kommer in i dess, på något sätt, i platsens närvaro. Och makom på rabbinsk terminologi senare, kom, alltså platsen, kom att ha en sorts betydelse av Gud.
Mm.
För Gud som är allnärvarande är på något sätt platsen med stort P.
Åh, så fint! Ja. Ja, nu får jag, det ser jättefint ut i mitt huvud nu när jag ser den här. Han kommer till platsen och platsen är Gud.
Vad ser du då?
Ja, och detta, det som vi säger, med Gud som platsen.
Ja.
Ja.
Så han kommer till den här...
Ja, han kommer till
platsen
till
med platsen. Stort P.
Ja. Och nu vet han att jag ska stanna här, för nu har solen gått ner.
Och jag tänker att han är full av rädsla.
Mm.
Och sen är det också viktigt kanske att förstå att, alltså, har man varit i Mellanöstern så har man kanske upplevt hur snabbt det går
från dag till natt. Ja, verkligen.
Jag har inte mycket skymning.
Nej, halvtimme.
Högst,
max en halvtimme. Ja, sen är det becksvart.
Som han rusar genom skogen och hela tiden tittar sig om. Vad var det? Var det en kvist? Var det Esau? Var det en björn? Vad händer? Och han tar sig, liksom, stressar sig fram.
Mm.
Så kanske han inte ser att det blir för mörkt.
Mm.
Tills det är på tok för mörkt. För att börja samla ved, för att göra upp en lägereld.
Mm.
Och det är väldigt kallt på natten.
Mm.
Så han, tänker jag mig, blir fast där han befinner sig. För att helt plötsligt kan han inte se sina fötter framför när han går.
Mm.
Och han kan inte göra upp en eld.
Mm.
Och han fryser. Och då tar han det som kanske skulle ha varit hans kudde.
Mm.
Men han måste ju liksom på något sätt, om det är en filt, så måste han breda ut sig den över sig.
Mm.
För att hålla sig varm. Och då behöver han någonting att ha huvudet på.
Ja, men, och ett skydd också. En, precis, man har ju också en gavel vid huvudändan. Ofta.
Mm.
Så man, vi ligger ju med huvudet mot väggen. Vi ligger inte med fötterna mot väggen och huvudet rakt ut. För att det är ju ett, också,
ja,
ett skydd.
Så jag verkligen ser framför mig den här fysiska utsattheten.
Mm.
När han ligger där i fosterställning. Fryser.
Mm.
Med sten som kudde. Och bara tänker,
facepalm, tänker han.
Facepalm, ja. Hur har jag hamnat här? Vad har jag gjort? Och varför kan jag inte dela med det här på Facebook?
Sen la han sig där att sova.
Och då,
kommer
nästa vers.
Sen la han sig där att sova. I drömmen började det bara. I drömmen såg
han... Så?
Ja,
då hade han en dröm, säger jag.
Här står det så här. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sen la han sig att sova där. I drömmen såg en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa... Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Stopp där då, va?
Mm.
Den här, det är ju samma igen. Tredje gången är det kommer nu det här med att det ska vara många ättlingar som sprider sig åt alla håll.
Ja.
Ja.
Och här kommer det från Gud.
Ja.
Så det är en sak att få det från farsan.
Ja. Och jag menar i historien, Abraham och Isak har väl hört samma?
Ja, ja, precis.
Ja.
Och det är förbundet som...
Ja.
Som
ja, såklart. Ja, det är förbundet, ja. Ja. Som man vet att precis.
Som befästs.
Ja. Ja.
Och det är därför när Moses står framför den brinnande busken så säger han, jag är Abraham, så det är Gud, jag är Abrahams Gud, jag är Isaks Gud och Jakobs Gud. För Gud har haft den här kontakten, den här relationen med alla tre generationerna och genom dem så har hela israelitiska folket, Israels barn, den relationen.
Men den här trappan som leder från jorden upp till himlen, eller så att det går från jorden till himlen. Man säger inte att den går från himlen till jorden. Men änglarna går upp och ner.
Ja.
Ja. Men det är en väldigt välkänd bild. Det finns många.
Det är det, ja.
Ja. Många berömda målningar. Som
absolut.
Ja.
Det är en väldigt ovanlig vision.
Ja.
Det finns ingen annan som liksom, åh, där såg man Jakobs trappa igen.
Ja.
När man hade någon vision. Utan det här är en väldigt...
Stod det stege i förra bibelöversättningen?
Solam. Det står stege, ja. Mm. Precis.
Här står det trappa.
Ja. Men, ja.
Mm.
Det är inte riktigt säkert exakt hur den är formad och så. Men den här tanken att det är någonting som...
En koppling med, liksom... Vad ska man säga? Jag fick lust att säga för folk med fötter. Apropå att änglar inte har fötter.
Mm. De kan ju flyga upp och ner, va?
Ja, men här... varför behöver de steg?
Ja.
Då kan man ju säga en kana från himlen, från jorden till himlen.
Absolut. Regnbågen skulle kunna funka en så eller något sånt.
Ja. Ja.
Men det är väldigt, väldigt fysiskt,
ja,
på något sätt konstgjort.
Ja, och det här går upp och ner. Det är en sån lustig bild. Ja. Där änglar gick upp och ner för den.
Ja, och på något sätt så, jag menar, hade de bara flygit runt och där ser jag en ängel som kommer ner.
Men det är ju inte en, precis, det är ju inte så att änglarna, det är väl några änglar som går upp och några som går ner. Det är väl inte samma ängel som går först ner och sen några steg upp och sen ner.
Men vad jag tror som beskrivs här, det är ju den här...
Jag känner mig lite barnslig när jag pratar så här. Jag skulle bara säga det. Men det är också lite...
Vadå barnslig?
En ängel som går upp och sen lite ner och upp och lite ner. Och... men vi försöker ju förstå varför man har
valt orden. Men vad det befäster? En steg är ju någonting som fysiskt baseras där den planteras, där den sätts ner.
Mm.
Och den... hjälper den att uppnå högre stadier.
Mm. Det här är ju en skillnad mellan en steg och en trappa. För en trappa behöver ju fler fästen. En steg kan du ta från marken och så låter den liksom klick, så klickar den fast sig på man lutar den mot det som, någonting som ligger högre upp.
Ja.
Så det behöver ju bara ett fäste längst ner och ett fäste högst upp.
Ja, i och för sig.
En spiraltrappa i och för sig skulle kunna ha bara fäste längst.
Men här har vi inte mycket mellan himmel och jord.
Nej.
Det är ju liksom luft och moln.
Mm.
Så jag tror att tanken är mer, och i så fall är det mer en stege som menas. Någonting som är fäst vid ena änden och andra änden. Men det som jag tänker...
Eller så är det en metafor för en gångs skull. Men jag ska bara...
ja, alltså... Vad är inte en metafor?
Ja.
Kan man ju såklart vända på frågan. För mig så är det om någonting en metafor för den här relationen eller kopplingen mellan det fysiska, det materiella, världsliga och det insubstantiella, andliga.
Ja, i drömmen har har Jakob hamnat i ett läge där det är dörren är öppen mellan det andliga och det fysiska.
Ja, i drömmen.
Mm, i drömmen. Och de här änglarna han ser som går upp och ner, går de liksom från det fysiska till det andliga och från det andliga till det fysiska? Och vad är det för slags ängel som går från det jordiska till det andliga?
Ja, det är de som är på något sätt... Det finns de kommentatorer som menar att det här är någon sorts skiftbyte i änglaskaran. Liksom. De som har tjänstgjort i våran värld.
Ja.
På olika sätt som de tjänstgör.
Ja.
Som vakande änglar och allt det här.
Just det.
Ja. Så meddelar folk när de ska få barn och så vidare. Ja. Som med Abraham. Nu är det skiftbyte.
Och Jakob blir i alla fall vittne till detta.
Ja.
Det är ju det som är det spännande.
Han ser bakom ridån.
Ja.
Och ser vad som verkligen sker.
Mm. Och nämligen sen så... att det är ett ständigt flöde. För det blir han vittne till då kanske.
Ja. Och vad säger han då? Eller du?
Nej, det är Herren som stod framför honom och sa. Åh, nytta.
Du hör nästan.
Och jag ska vara med dig. Och sen precis. Dina ättlingar som... Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig.
Mm.
Ja.
Och det är precis...
Det han behöver höra. Mm.
Exakt.
Det är lite typiskt Gud att veta det vad man behöver.
Mm. Just då. Och i rabbins tradition så pratar man om att det här var... Det här var då kvällsbönen uppfanns på något sätt. Att i sin otrygghet och mörkrädsla vända sig till Gud och känna att ja, men allt består. Det kommer en sol imorgon också.
Mm. Och sen dess så säger vi, överge mig inte.
Nej.
Ja, var kvar hos mig.
Exakt.
Ja. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen sa han, Herren är på denna plats. Och jag visste det inte.
Där har vi.
Ah.
Den här gränsöverskridande. Ah. Han har fått en insikt.
Ah.
Att verkligheten är mycket mer än vad han trodde att den var.
Mm. Och han, det enda han har hört hela tiden är Abrahams Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud. Och nu vet han att det var så.
Ja.
Nu har han själv varit den som har sagt, ja, det är också min Gud.
Mm. Han känner sig kanske för första gången. Det, alltså, han har ju fortfarande, på samma sätt som tidigare med säg, Abraham, så fanns den här tanken om en relation med Gud innan.
Mm.
Men, och här så bekräftar han ju, när han säger att det var Gud som hjälpte mig med jakten, pappa.
Mm.
Så är det liksom kanske ett språk som Esau aldrig skulle tänka att använda. Så han är Jakob har en viss medvetenhet om det gudomliga.
Mm.
Men det här är första gången som han faktiskt blir en profet för att höra Guds röst tala till honom direkt.
Mm. Och han säger, Herren är på denna plats. Är det också makom-ordet som han använt där för plats?
Ja, ja, precis. Och jag hade ingen aning om det, va?
Ja. Jag visste det inte.
Bamakom haze, precis. Vanochi lojadati. Och jag visste det inte. Jag fattade inte hur mycket jag hade precis runt omkring mig.
Precis.
Och det är väldigt inspirerande.
Ja, det är inspirerande. Och det är också någon slags sån här... jag kunde inte veta det innan drömmen. Det är som också som att säga, om du inte vet det just nu så är det för att du inte har drömt. Du måste liksom... Det är någon slags sån här... man ser det inte. Man ser inte Gud på denna plats.
Mm.
I dagsljus.
Du måste korsa över. Du måste uppleva andra sidan.
Du måste öppna den här dörren. Eller den måste öppnas för dig. Eller vad man ska säga.
Ja. Precis.
Och han greps av bävan och sa... Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port.
Mm.
Mm. Bävan och bävan.
Ja, alltså det här som man, på engelska så kallar man för Quaker.
Ja.
Det finns ju en grupp.
Ja, kväkarna, ja.
Ja, kväkar heter ju på svenska också, precis. Ja. Men att kväka, det är ju det här att, liksom att bara känna en sån otrolig spänning, energi på något sätt i den här närvaron.
Ja. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stod och göt olja över den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette staden Luz.
Mm. Och där...
Betel.
Betel.
Mm.
Och det här är en av de berättelserna
som
anses vara av den... den nordliga traditionen, när vi pratar bibelkritik, så menar man på att det fanns de berättelser som befäste platser i norr som heliga och andra platser i söder som Hebron, Beersheba, som viktiga och heliga platser.
Ja.
Så i det här fallet så är Beit El, tidigare Luz, om ni inte visste det.
Ja. Nej.
Det var... Ja.
Ja.
Inte så färskt i mitt minne heller.
Nej.
Men just att på den platsen, Beit El, vad betyder Beit El?
Beit, hus, El, Gud.
Ja.
Ah.
Så Guds hus befinner sig där. Det finns inget hus.
Mm.
Det här är ju egentligen så borde han kanske kallat den för Solamel, eller Guds stege.
Ja.
Eller en port på något sätt, va?
Eller makom.
Plats. Eller makom. Makomel.
Mm.
Men man kan väl säga... Det är inte svårt att föreställa sig att det hette Beit El.
Mm.
Och vi vet också att det var där som när... Efter kung Salomos död, vi pratar... 1500 år efter det här som då Jakob skulle ha levat.
Mm.
Men när kung Salomon dör så tar hans son Rehoboam över och då splittras kungariket i två delar, det norra och det södra.
Mm.
Och då tar det norra kungariket och den nya regimen där att ta efter de religiösa riterna som de hade i söder för att folk skulle känna igen sig.
Mm.
Det är inte meningen att helt byta religion.
Mm.
Men att ändra på helgedomarna så att inte folk begav sig hela vägen till Jerusalem, som var ju den andra södra rikets huvudstad.
Mm.
Så de i Nordriket bara liksom, ah, vi måste uppfinna vår eget tempel.
Mm.
Där folk kan komma och med sina offer och vi kan ta in skatt och hålla koll på propagandan.
Mm.
Och en av de städerna var just Beit El.
Mm. Var är den då? Är det någon karta här eller?
Den ligger intressant nog precis i...
Jag ser den. Shechem, och det var en lite...
Ja, och det är kopplat till det nordliga kungariket, Shechem, Nablus. Det ligger i nordliga västbanken, det som kallas för Shomron, Samarien.
Mm. Här är vi en pytteliten karta.
Ja, och geografiskt också, eller geologiskt, så ligger den precis där kullarna upp till Jerusalem börjar.
Mm-hmm.
Så det var ett smart sätt att, liksom, om folk var på väg upp till Jerusalem för att de fortfarande var lojala mot den tidigare liksom södra kungarikets regim och Davids ett där.
Mm.
Och sen så går de förbi Beit El och ser framför sig alla de här jobbiga kullarna upp till Jerusalem och dalgångarna som är väldigt långt ner och sen upp igen. Och då tänker de liksom, vi kan ju bara liksom stanna här vid Beit El och offra till Gud, och de säger att det är lika bra. Chansa på det, så slipper vi kullarna och kommer hem lite tidigare också.
They said it was gonna work.
Ja, precis. Varför inte köra med liksom konkurrenten? Location, 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 som man säger. Så det här berättelsen kanske är ett sätt att... Ja, ni vet, det var ju här som vår stamfader Jakob träffade Gud.
Mm.
Så vi kanske inte måste ha det på liksom stenen där Isak offrades. Vi kanske kan ha det på stenen som Jakob sov på för att få den här drömmen.
Mm.
Det är kanske en tillräckligt bra helgedom för våra syften för att offra. Så den här berättelsen befäster dess heliga status.
Jakob avgav ett löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med, så att jag kommer välbehållen hem igen, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som en stod ska bli en Guds boning. Och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Om Gud är med mig. Det är lite köpslå lite med Gud.
Jakob är så mycket Jakob.
Mm.
Han måste alltid bara liksom, okej, det här är heligt, det här är stort. Men om jag kan också få en deal på köpet så skulle det vara bonus liksom. Han kan inte låta bli och bara liksom, kan jag inte, han är ju den här liksom som bara ska liksom,
den
halingen, han ska lite runt. Lite, finns det något sätt att vända det här till min extra fördel?
Mm.
Så även fast han har haft den här drömmen, även fast Gud har välsignat honom och säger, jag ska se till att du kommer tillbaka, och även fast han vet att han har upplevt det här.
Mm. Om du gör det, då ska jag. Ja. Han är lite svårt, han är inte så övertygad.
Han är inte så övertygad, eller han är inte så, på något sätt, han väntar med att committa sig.
Ja, det gör han.
Han är verkligen... Okej, okay, jag är med. Jag följer den här resan.
Sen,
om jag kommer tillbaka.
Ja.
Och om jag kommer tillbaka med kläder. Och med liksom välbehållen. Och matad. Och allt har gått bra. Ja, då ska du vara min Gud.
Ja. Och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde.
Ja. Så du får också en del på köpet här.
Ja.
Så det kanske är bra för din del om du får 10% att jag får mer, så får du en högre andel. Han är väldigt väldigt sådär köpslående och försöker alltid...
Varför har man med det? Vad vill man säga med den här?
Ja, alltså den skapar ju väldigt mycket frustration för traditionella kommentatorer som,
ja,
som blir lite mörkrädda när en av våra stamfäder öppet säger ja, om...
ja, du ska göra, du får bevisa först Gud
liksom. Ja. Och vad betyder det? Går det inte bra för, alltså, får han kläder och mat, men han kommer inte hem i total frid liksom, han får sin skråma på vägen.
Mm.
Ja, då blir jag avgudadyrkare liksom. Då,
mm,
då är ju, bryr jag mig inte om Gud, om dig Gud.
Mm.
Bokstavligen, jag är fan i det.
Mm.
Det är ju inte det han menar heller riktigt. Det är ju implikationen kanske av att göra en deal, att det kan gå åt andra hållet också.
Mm.
Han menar ju på något sätt att ja, jag är med. Bara hoppas det går.
Ja. Ja. Ja, precis. Jag är med, hoppas det går bra. Men vad ska,
vadå?
Vad ska Gud med det här tiondet att göra?
Nej, det är ju inte. Men hur ofta köpslår vi med Gud? Jag tror att det är väldigt mänskligt i alla fall. Speciellt i jobbiga stunder.
Mm.
Människor som säger
jag liksom, så här, så
rädda mitt barn.
Ja.
Och om du räddar mitt barn så lovar jag att...
jag går i kyrkan varje söndag.
Ja. Och jag har väldigt svårt att be en sån bön. Tack och lov har aldrig varit i en sån situation. Men jag har väldigt svårt att be en sån bön. För jag vill inte... jag vill inte att de där sakerna ska vara villkorade.
Mm.
Antingen så går det bra det, eller inte.
Det är lite på grund arrogant av bönen. Det är ju att han, det är lite arrogant.
På vilket sätt?
Av Jakob. Som att det är han som han kan avgöra om Gud kan vara hans, om Gud är en tillräckligt bra Gud att vara hans Gud.
Ja, det är väldigt arrogant av Jakob.
Mm.
Absolut. Men Gud säger okej, okay, kör på det här.
Gud säger ingenting.
Nej, Gud säger
ingenting. För kapitlet är slut.
Det stämmer ju, Gud säger ingenting. Men vi ser ju hur det går för honom och det går inte så tokigt.
Mm.
Fast
det är lite omvägar.
Det är lite omvägar.
Ja.
För Jakob är Jakob.
Ja.
Han kan inte gå raka vägen.
Nej. Nej. Mm.
Men nu kommer kärleken in i bilden.
Mm.
Och komplikationer.
Mm. Det tar vi nästa gång.
Det gör vi. Dun, 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 dun.
Ja, hur ska man tolka det här köpslåendet? Har du någon idé? Skriv till kontakt@filoprax.se. Du har hur som helst hört kapitel 28 av den första Moseboken. Detta och andra avsnitt finns som vanligt på filosofensbibel.se. Och på filoprax.se finns en liten reflektion från de gångna åren. Nu har Benjamin och jag nämligen hållit på i över 2 år. Sök på 12 mars 2019. Vi hörs!